En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hörrni, det är onsdag. Juni är snart här, vilket innebär att det första lilla fönstret är på väg att smygas upp. Det är väl på måndag helt enkelt som det öppnar. Eller på söndag.
Alltså, första juni va?
Det är ju söndag, men söndagar görs inte så mycket affärer. Däremot så kan saker börja presenteras snart här. Vi har en Jeremy Frimpong till exempel som enligt uppgifter befinner sig i Liverpool nu, har landat.
Fast får Liverpool registrera spelare?
Nej, men de håller på, han ska fotas och det ska liksom, han har ju gjort sin läkarundersökning, det gjorde han i Tyskland.
Jag är förvånad att han inte presenterades alltså i samband med sista matchen eller i samband med parollen.
Alltså, hade det inte varit funnits en titel att fira och liksom en trend att tacka av och så vidare, då hade man ju absolut kunnat slänga in det. Nu känns det som att det varit lite, det
var PR-teamet kände att vi måste liksom sprida ut glädjen.
Ja, precis.
Ja, där förklarar saker.
Skicka en tanke till dem som drabbades också under firandet i måndags. Fy fan, så jävla hemskt.
Fruktansvärt.
Det var ju också jobbigt för många som var där. Alltså, det blir ju så, du ska klämma in 1 miljon människor nästan i en stadskärna på det sättet. Folk missar sina tåg, har ingenstans att ta vägen. Du spärrar av vissa delar av stan för det händer en sån här grej. Ambulanser ska komma fram. Ja, det var ju kaos hela kvällen och natten där.
Det är fruktansvärt att en sån sak, oavsett vad som föranlett den, ska liksom få ta rubrikerna en sån dag, skulle handla om ett stort firande och en stad som gemensamt firar någonting stort.
Precis, ja, men det verkar väl som att vi slapp få några dödsfall i alla fall. Det var några allvarligt skadade, men alla verkar vara på bättringsvägen i alla fall. Vi tar tag i Siljen, för det händer rätt mycket. Frimpong nämnde vi, honom vi pratat om. För en vecka sedan satt du och sa, jag tror det blir Florian Wirtz. Då trodde inte jag på dig. Jag hade liksom inte, jag tänkte att det här är nog någon förhandling. Nu ser det ut att bli Florian Wirtz till Liverpool. Han har ju meddelat Bayern München att Liverpool är hans enda. Han har meddelat både Bayer Leverkusen och Bayern München att det blir Liverpool. Så nu håller de på att förhandla om priset, och det kommer de ju lösa enligt
uppgifterna. Det kommer bli jättedyrt.
Det kommer bli jättedyrt, ja. Det blir ju 1,5 miljard i stort sett.
Ja, men det är
dyraste också spelaren någonsin till Premier League.
Ja, det blir han ju i sånt fall. Och det är ju det man ska komma ihåg med Liverpool, när det pratas om att FSG håller för hårt i slanten och sånt. De kan spendera, de gör det när det är rätt spelare.
Ja, de gör det inte i onödan liksom. De gör det inte för sakens skull framförallt. Och uppenbarligen ser man att Florian Wirtz, jag menar, det finns ju också allt det här med att du måste liksom på sikt ersätta Mohamed Salah med världsklass om du ska. Det finns, alltså, finns det en spelare av den här kalibern tillgänglig överhuvudtaget på marknaden, då är ett, blir det dyrt, men då två, kanske om läget är som det är, så måste man nog slå till.
Sen är det väl många som reagerat på att, vänta lite, det här är ju Isak-pengar. Att det skulle kunna
så
gå.
Så kan det ju vara också, att man hade tänkt att den här investeringen skulle gå mot Newcastle och Alexander Isak, men att man nu inser att det kommer inte gå att lösa. Okej. Vart riktar vi blicken då?
Tror du det är den sista miljardinvesteringen de gör den här sommaren?
Jag tror den sista miljardinvesteringen de gör den här sommaren, det tror jag. Däremot är det inte den sista investeringen som de gör. Kerkers kommer att kosta 1,5 miljard eller något sånt där att plocka in.
Frimpong kostar 35 miljoner pund eller vad det är, för det blir runt 400 miljoner.
Jag kan också tänka mig, alltså jag kan tänka mig att det kommer in en eller två spelare till för ungefär de pengarna, någonstans 40-50 miljoner.
Alltså om det ligger någon form av sanningshalt i rykten om anfallare på väg ut, då är det ju absolut läge att investera ganska rejält på någon nya också.
Ja, men precis. Skulle både Luis Diaz och Darwin Núñez eller Cody Gakpo,
tänker jag på.
Ja, som du också pratas om ju. Men alla de tre Cody Gakpo, Luis Diaz och Darwin Núñez har ju lag som är intresserade av att värva dem. Och tappar man två av dem, det tror inte man tappar mer än två av de tre. Jag tror helt enkelt att man släpper fler än två av de tre.
Jag tror inte Luis Diaz till Barca blir av.
Nej,
och det finns nog för många saker som står emellan den. Sen tror jag att Luis Diaz i teorin hade passat väldigt bra i Hansi Flicks Barcelona. Mm. Men jag tror att utifrån att Marcus Rashford ändå verkar vara ett namn de tycker om, mm, och som garanterat skulle gå att lösa lättare.
Ja, han är yngre och antagligen billigare.
Ja, men det ser ju framför mig att de inte lyckas. De lägger grunden nu. Pratar om honom nu och sen lånar de honom på deadline day.
Det har ju kommit uppgifter om att United har satt ett pris på 40 miljoner pund på Marcus Rashford.
Det betalar inte Barcelona.
Du tror inte det?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer
jag tycker att det är ett rätt rimligt pris. Jag tycker inte att det är ett överpris. Jag tycker det är ett bra pris. Jag tycker det också är rätt bra för en sån spelare som alla vet har en stor potential. Alla vet kommer vilja lämna. Att klubben är beredd att sälja. Sätt ett pris. Här är vad det kostar. Ett pris som inte är jag tycker inte att det är överdrivet. Jag tycker att det är ett superrimligt pris. Jag tycker också att det är ganska skönt att så här, kommunicera. Det här är vad han kommer kosta. Lönen får ni göra upp med honom. Han har långt kontrakt kvar. Han är en spelare liksom med den här liksom dragningskraften, med det här potentialen. Han är fortfarande hyfsat ung, är på väg in eventuellt i sin peak liksom, 26 år.
Mm. Men du kommer få se där att det kommer att ryktas förhandlas någon ner gång i juli och augusti, när Rashford och hans entourage blir irriterade på att Barcelona dröjer med svar och att liksom bara bestämma sig. De kommer att pusha det här in i sista sekund för att kunna få honom så billigt som möjligt, sannolikt kanske till och med på ett lån med en fördelaktig köpoption, eller försöka lösa det året efter. Om det inte är så att de plötsligt tar pengar att spendera. Men jag har svårt att se att Barcelona plötsligt skulle ha 40 miljoner pund att slänga på Marcus Rashford, när det även finns andra saker de vill åtgärda den här sommaren. Nu verkar de inte behöva värva någon back, för nu ska jag Araujo bli kvar, om vi bara osökt flyttar över till Barcelona då.
Vi bara kör.
Ja, Araujo verkar bli kvar. Och Christensen är väl öppen för att vara kvar. Och då, Ta har gått till Bayern München, han är klar. Så då blir det ingen Ta, och då blir det antagligen ingen ny back. Vänsterback ska man argumentera för att de behöver, men framförallt så tittar de på målvakter. De har hamnat i ett ganska delikat läge, för de vill ju ha bort Marc-André Ter Stegen, för han håller inte längre.
Det är märkligt hur snabbt det har gått ut för där. Alltså, eller snabbt, men alltså
jag tycker det är mest
det är så ovanligt att målvakter går från alltså i samma klubb, går från att vara så bra som han var till att liksom vara helt usel och inte önskad längre.
Jag tycker det är ganska intressant hur det sviktar i Barcelonas fanbase också på den fronten. De är väldigt snabba ibland på att bara behandla en spelare som kattskit, mer eller mindre. Och Marc-André Ter Stegen är ju, det har ju trendat liksom, hashtag Ter Stegen out. De vill ha bort honom. Hur flyttar man en sån målvakt på den lönen med lagkaptenens bindel, på ett sätt som gör att det inte kommer att ställa till problem? För jag tror inte de går in i nästa säsong med Ter Stegen som ensam första målvakt. Szczęsny var bara inne för att ha en kul vår. Han har fått,
men alltså,
det.
Szczęsny satt ju och rökte i solstolen och njöt av sin pension när Barcelona hörde av sig.
Exakt.
Han hade ju lagt skorna på hyllan.
Och han gjorde det fenomenalt bra när han kom tillbaka. Och han fick vinna saker, och han var ju överlycklig för det.
Han kom tillbaka och fick vinna La Liga och spela Champions League semifinal.
Alltså, det är inte säkert att de övertalar honom att köra på ett år till.
Nej, alltså,
jag tror han är redo. Han ville komma tillbaka och ha en kul vår och
men om man ska tro det som sagt, var han ju ganska tveksam till att komma, även när de hörde av sig inför förra säsongen. Han var väldigt nöjd med sin pension. Han njöt i fulla drag i Malaga eller Mallorca, eller vart han nu satt i sitt jättehus liksom, och solade sig och drack drinkar. Dels att han bara kom tillbaka och gjorde det så bra var ju, det är ju en story i sig givetvis, men jag tror att de måste hitta en annan lösning liksom.
Jo, alltså det är Juan Garcia det pratas om. Samtidigt så är Juan Garcia flitigt sammankopplad med Premier League-klubbar också. Arsenal letar en ny andra målvakt. Ganska dyr lösning för en andra målvakt, får man väl säga, om de löser Juan Garcia. Men sen finns det ju också att han spelar i Espanyol. Det är inte helt problemfritt att bara dra till Barcelona då. Det är ju rykten hit och dit, uppgifter om att han inte vill till Barcelona, heller vill till Premier League.
Det var tvungen att googla hans längd nu. Förlåt.
Johan Garcia är en lång och ståtlig målvakt.
Är de 91? Ja. Det är godkänt.
Ja, precis. Nej, så de har ju ganska mycket annat också att dona. För det är ganska tyst runt Barcelona överlag. Mm. Men jag tror att Rashford är den mest troliga värvningen de gör den här sommaren.
Ja, men, alltså,
men jag tror den kommer dröja. Jag tror inte de bara, aha, 40 miljoner är priset. Okej, då betalar vi det. Det kommer inte hända. De kommer kohandla in i det sista.
Ja, så det kommer inte ske nu. Det kommer ske någonstans i mitten på augusti. Kanske i slutet.
Det finns inget klubblags-VM att stressa över för varken Barcelona eller United eller så att.
Nej. Nej, jag tror också det kommer bli av. Det känns som en bra värvning. Jag tycker Marcus Rashford också visar det Aston Villa att med rätt motivation och lite nya förutsättningar så finns ju, vi vet ju att spelaren finns där. Vi har ju sett det. Vi har ju sett det också över tid i Manchester United, även om det har kommit och gått lite grann.
Ja,
och så har han ju liksom haft säsonger då han har varit fenomenal.
Som offensiv spelare nu också. Det finns väl få klubbar du hellre vill gå till än att spela med Rafinha och Jamal. Ja, det skulle vara för möjligt att få speltid då i konkurrensen.
Jo, absolut. Men det blir mycket matcher i Barcelona.
Lewandowski i åren.
Absolut.
Ferran Torres har gjort det jättebra som vikarierande nia när han fått spela, men han kommer inte spela varje match heller. Du vill nog vila Rafinha och Jamal över en lång säsong med väldigt många matcher, så att han kommer ju få speltid om han kommer dit också.
Rafinha är ju heller inte en purung. Han är ju äldre än Rashford. Det ska man ju också komma ihåg att det finns en longevity där som man kanske inte kan spela Rafinha liksom 100 matcher per säsong och så vidare. Inte för att han är lastgammal, men han
ska inte helst göra med år. En purung eller min Jamal heller.
Nej, precis. Han är ju purung, men honom kanske man måste vara lite mer försiktig med. En Barcelona tenderar vara med sina
tonåringar. De har ju lärt sig.
Har de verkligen lärt
jag
sig?
Jag skulle säga att de har lärt sig utifrån hur det blev med Ansu Fati. Nu har ju Pedri varit frisk och varit även världens bästa mittfält den här säsongen, så
ja, verkligen.
Men jag tror ändå de har.
Ja, vi finns väl också en
skadehistorik,
en problematik runt att han matchades för hårt som 18-åring liksom.
Ja, men det är många som kastades in under en väldigt turbulent period där de blev bärande direkt, och nu är ju Fjella Minjamal bärande. Men samtidigt, de har nog en jättetydlig plan för hur de ska hantera honom. De förlängde med nu också till 2031. Som om det fanns något tvivel om att han ville stanna där.
De kanske behöver ett alternativ till Pau Cubarsie också. Där har du en 18-åring som har matchats rätt hårt den här säsongen.
Ja, men Araujo, som de väl egentligen kanske vill flytta på också. Men det är svårt att flytta lagkaptener hit och dit också. Ja. Så att, ja, de sitter med lite frågetecken.
Det är sjukt när man tänker på att Cubarsie faktiskt är född 2007. han fyllde 18 i år.
Cubarsie är lika gammal som Jamal, men de pratar inte lika ofta om.
Nej,
det han gör.
Nej. Han har gjort 35 matcher den här säsongen.
Nej, han har varit helt otrolig
som
den här säsongen.
Sådär. ja, det är vansinne hur de bara fortsätter att producera. Det är också så här, Barcelona kanske de ska, och det här tror jag många klubbar, det är klart att klubbar agerar i panik. Det är någonting jag saknar lite från Liverpool till exempel. Alltså, satsa på egna talanger. Satsa på dem. Låt dem spela, låt dem misslyckas en match eller två, låt dem få spela in sig. Jag tycker Arsenal har gjort det fantastiskt, har ju producerat jättemycket talang senaste åren. Titta på Sunderland nu, de gjorde ju precis allt tvärt emot när de var i Premier League och skulle hanka sig kvar liksom. Ja. Bara köpte trötta 33-åringar för överpris för att därför var Premier League proven. Ja, men då blev straffade för det, åkte ner i liksom League One. Ja, men inga pengar kvar, nu måste vi börja utveckla egna talanger. Ja, men vad händer? Man går upp i Premier League nu med den yngsta truppen. Fan, vad är det så? Om den här truppen är den samma som går upp i Premier League, så är det den yngsta truppen någonsin eller något sådär i Premier League. Alltså, det betalar sig att satsa på sina akademier och inte bara sälja av alla talanger som kommer fram för att finansiera överpriser på etablerade spelare.
Det där är ju något som Champions League-finalisterna har gjort väldigt mycket low-key den här säsongen som man inte har tänkt på. PSG.
Ja,
alltså det finns väldigt många, om man tittar på deras trupp, 17, 18, 19-åringar som inte vi har särskilt god koll på, som ändå gjort 4-5 matcher, 6-7 matcher i ligan den här säsongen, som ändå får spela när de roteras in i den här ligan, som väl i för sig några sänder nu, men som inledningsvis i säsongen inte sändes. Där har du ju också ett exempel på några som gör det på ganska smart sätt, även om de har värvat in väldigt mycket talang och kvalitet också.
Jo, absolut. Där har de,
men de är en helt bizarrt bra ungdomsverksamhet också, eller liksom talang, vad ska man säga, talanghov, och plocka upp dem i närområdet.
Så, så är det ju. Jag menar, en sån spelare som Desiré Doué till exempel, han kom väl förra sommaren, var han 18 år, 19 år någonting, och kom från, ja, men det är lite grann som Bayern München gör i Tyskland. Man hovar upp den, de största talangerna och mest lovande spelarna runt om i den egna ligan. Så kan man ju göra om man är PSG och är en väldigt stor fisk i en lite mindre damm. Vi tar oss tillbaks till vår lilla lista här då. Högst upp på min lista, som jag tänkte vi skulle prata om idag, nu är vi redan en kvart in, Cristiano Ronaldo. Han känns ju igen, det känns ju lite spännande faktiskt att se vad som ska hända där. Nu ska han ju lämna sitt Al-Hilal.
Al-Nasser ska Al-Nasser, han lämna, han ryktas till Al-Hilal.
Al-Hilal han ska till, så jag blandar ihop de jävla saudiska klubbarna hela tiden. Och det är väl för att spela klubblags-VM, va?
Alltså så här, han har ju annonserat, han har ju inte helt brutit på ett bra sätt med Al-Nasser. De är inte helt nöjda, men han började följa ut från plan här i någon match också. Al-Nasser har ju inte nått de målen de vill den här säsongen.
Nej.
De ska ju inte spela klubblags-VM till att börja med.
Nej, precis.
Och det har ju kommit in alla möjliga anbud, och från att Ronaldo la ut det här kryptiska meddelandet om att det här kapitlet är avslutat men storyn fortsätter, så har det ju kommit bud från alla möjliga håll och kanter och rapporter om att han är i förhandlingar med dem och dem. Och tidigare så rapporterade väl Ass att det var 10 klubbar som ska spela klubblags-VM som har hört av sig till honom för att skriva korttidskontrakt. Och då har du i princip hela världen. Du har alla brasilianska klubbar som ska vara med, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Du har Al-Hilal, som är kanske de det ryktas mest om, som det också ryktas innan om, att han vill gå till en klubb som varit vinner titlar i Saudi. Det hade ju också varit jättelustigt om man gör sig liksom persona non grata i Al-Nasser för att men han gör den förbjudna flytten i Saudi-Arabien.
Ja, men är det inte Saudis sportministerie som vill att Cristiano Ronaldo ska synas på klubblags-VM och representera saudiska ligan?
Ja, såklart det finns en sån aspekt, men vi ska komma ihåg att det ändå finns en ganska rejäl rivalitet mellan Al-Hilal och Al-Nasser.
Det skiter ju dem i.
Ja, såklart att ägarna skiter i det, men jag menar att det kommer ju märkas på fansen. För det finns riktiga fans.
Det skiter Cristiano också.
Ja, det, men precis. Men det, Al-Hilal känns som det logiska alternativet. Sen ska vi Ramos ha dratt ett samtal borta från Mexiko. För där hänger ju han i Rayados.
Det hade ju varit jävligt roligt om. För det finns ju också den här aspekten att Ronaldo vill spela VM nästa år. Och för att han, om vi ska vara riktigt ärliga, så har han inte direkt varit en tillgång för det portugisiska landslaget de senaste två mästerskapen, utan snarare ett sänke. Så att han riskerar ju att faktiskt förlora sin landslagsplats.
Alltså han måste vara riktigt dålig för att vara.
Han måste vara riktigt dålig för att förlora sin landslagsplats helt och hållet. Men han, man vet ju, alltså Cristiano Ronaldos självbild är ju den att ska han vara där, han ska vara där, han ska vara den stora stjärnan, han ska starta, han ska avgöra matcherna, han ska vinna titlarna. Och jag tror att han också inser att allt det där är svårare att uppnå om han stannar kvar i Saudi. Därför så, jag såg ju väldigt intressant rykte om att Sporting Lissabon ska ha hört av sig.
Det tror jag absolut är möjligt.
Och det kändes inte som omöjligt. Fan, hem till Portugal, liksom, gör den här säsongen, sikta mot VM, out with a bang, tillbaks där det började. Liksom.
Där kommer dock komma efter klubblags-VM.
Exakt, jag tror att han ska skriva ett 3-veckors kontrakt här med Al-Hilal bara.
Vi har ju också Wydad Casablanca, Esperance Tunis, Al-Ali från Egypten. Alla de här har också hört av sig. Pachuca i Mexiko. Det är rykten som utbyter varandra hela tiden. Mitt bett är ju Al-Hilal. Ja. Av den enkla anledningen också att vi kan möta Al-Hilal i premiären. Som någon spelar i gruppspelet, jo, Real Madrid.
Ja.
Det finns ganska...
Jag tror också att det här är ett stunt av den saudiska investeringsfonden, det saudiska sportministeriet, för att Ronaldo ska fronta den saudiska fotbollen på den scenen.
Infantino
som de,
vill ju ha honom som, där också.
Och de vill ju claima den här turneringen väldigt mycket, Saudi. Den här en turnering som de har investerat mycket pengar i, som de vill fortsätta promota, som de vill lyfta, för att det är där de ser det. Där, det här är ju en arena för dem att synas globalt, eftersom de inte spelar i Champions League, som är den största liksom, klubblagsturneringen.
Jag får med att Al-Nassr missade asiatiska Champions League också. Det är bara på en detalj i det.
Ja, det har väl inte varit en bra nej, säsong för någon, för Cristiano heller. Han har väl gjort sina mål, men inte varit speciellt bra den här säsongen.
Nej, och de har ju bara Al-Hilal som enda lag som kommer vara med i den här turneringen. Från Saudiarabien, ska vi komma ihåg. Det är inte flera saudiska klubbar, utan det är ju japanska, koreanska, det är alla in från Förenade Arabemiraten ska vara med också. Nej, men jag tippar på Al-Hilal, och det verkar ju också som att Infantino vill ha dit Ronaldo. Han sa väl det öppet till och med när han, ja, bara för att beskriva vilket jippo det här kommer vara, så tog han ju med sig bucklan in till Speedstream här nyligen. Dök Infantino upp med bucklan, när han också säger att Ronaldo lär nog dyka upp. Det kommer vara ett spektakel i sommar, det är också säker. Ett spektakel kommer det vara.
Ja, 100%. Cristiano har ändå gjort 35 mål på 41 matcher den här säsongen.
Ja, alltså han har inte gjort bort det på något sätt, om man tittar på målskörden.
Nej, det är klubben som inte...
Sen har väl gjort fler, va?
Det kanske han har gjort.
Han har ju öst in mål för Al-Hilal, så det är också så här. Ska Ronaldo dit och ta
Ivan Toney har väl också öst in i
Ivan Toney
Saudi.
Tog ju landslagsplats igen här nu. Tuchel tog ut honom.
Ja.
Har följt Mattias Jaisles Al-Ali med stort intresse uppenbarligen.
Ja, men jag lyssnade faktiskt på det, jag hörde ett intressant resonemang om det, för att det har blivit mycket kritik mot Tuchel nu. Nu drar vi åt alla håller. Men vi ska tillbaka till körschemat strax här.
Ingen vet hur körschemat ser ut ändå.
Nej. Nej, men det här med att Tuchel tar med Ivan Toney. Många ser en landslagsuttagning som ett som någon slags belöning för att man har gjort en bra säsong. Och det är det ju inte i det här skedet, utan Tuchel vill ju lära känna så mycket spelare som möjligt nu. Han känner ju inte de här. Han ser att Ivan Toney har gjort det bra i Saudiarabien. Han vet att det var en spelare som var bra när han spelade i Premier League och gjorde mycket mål, som har varit på gränsen till landslaget. Han vill ju ha de här matcherna för att se hur han fungerar i den här gruppen.
Låter du som Jon Dahl Tomasson?
Jag tror att det är så man måste se det. Jag menar, han tar ut Jordan Henderson. Och det är ju såklart för att han vet att Jordan Henderson i den här gruppen, i liksom med spelare som kommer från många olika ställen, det är ganska mycket unga spelare, det kan vara lite spridigt. Han är en viktig röst att ha i omklädningsrummet. Det är en röst som har varit med länge, som har varit lagkapten för landslaget, som har liksom som många lyssnar på, och som blir liksom en liten förlängd arm för tränaren ute i spelargruppen. Han kommer ju inte spela några matcher.
Vem vet?
Han kanske får några minuter, men han kommer ju inte spela VM nästa år.
Men
vi kan väl bara slänga in Jordan Henderson, för nu börjar det prata om Sunderland. Han ska ju, Ajax har ju öppnat för att släppa honom.
Kan jag förstå. Sunderland, absolut, för deras del är det väl en jättebra värvning.
Ja, men det hade väl, visst hade det varit fint. Det hade ju varit fint.
Om... Han bränt för många broar på vägen dit. Nej, för att man ska tycka att det är fint.
Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Alltså, det var klart att det blev dåligt med Saudi-flytten mitt i allting och hans kommunikation, och det var ju ett PR-fiasko liksom, men det är klart att Jordan Henderson är en Sunderland kid through and through.
Absolut.
Och han lämnade ju såklart en klubb som inte mådde så bra, gick till Liverpool, vann allt som gick att vinna och blev en, liksom, en legend där. Han lämnade ju rätt tidigt, han var ju väldigt ung när han lämnade, var typ 19 år eller sånt där när han lämnade Sunderland. Men han är ju Jordy, säger man så om folk som Sandra, det är ju nästan samma sak.
Alltså, jag fattar ju hela den biten om att det var fint att gå till Sunderland. Sen är det för mig personligen på något sätt att det finns en skillnad på de som går till Saudi och de som går till Saudi. Jag har på något sätt full respekt och förståelse för de som går dit, cashar in och står för det. Och på något sätt inte sätter sig på en högre pedestal utifrån och säger att det här är problem. Jordan Henderson, han, alltså, hycklade ju något enormt när han gjorde den här flytten.
Absolut.
På ett sätt som jag, då blir det mycket mer så här, ja men varför sitter du där på din höga häst och pratar om allt möjligt innan då? Stå för vad du gör istället. Så jag har ju mycket mer respekt för typ någon som, ja men säg, Koulibaly som går ut och säger, ja jag får de här pengarna och ska bygga skolor i Senegal för dem. Jag kan på något sätt ha mer förståelse och respekt för dem som väljer den vägen på så vis än de som påstår något annat och sen ändå gör det. Mm. Men det sagt, absolut, jättefint att man kommer tillbaka till Sunderland, framförallt sportsligt och på alla sätt och vis en bra värvning för dem med deras unga bas och få in en sån röst.
Ja, men jag vill ju båda, jag vill ju att Jordan Pickford också ska liksom tillbaks till Sunderland.
Ja, men det kommer inte hända.
Det kommer inte hända, men
han är för
det,
Evertonien liksom.
Ja, men han är ju också Sunderland i grunden. Båda två är ju verkligen Sunderland liksom. Mm. Through and through liksom, från uppväxten, och de har hållit på det här laget, de har vuxit upp i den här staden, jag tror att båda två håller väldigt hårt på Sunderland och har säkert firat rejält efter uppflyttningen också. Viktor Gyökeres, nu måste det börja röra på sig, känner vi ju.
Jag har ju faktiskt lite uppgift om han blir kvar.
Ja, alltså det har kommit uppgifter om att Sporting Lissabon har liksom försökt hitta någon slags lösning att han ska bli kvar, och kastat ut den tanken till honom i alla fall, att det ska, man har haft något möte om att ge honom nytt kontrakt och,
det gör de ju alldeles rätt i att försöka, tycker jag.
Jag tror inte att det finns någon
alltså, förstå hur odödlig han skulle bli i Lissabon, i den klassiska klubben, om han säger, nej vet ni vad, jag stannar, nu kör vi. Alltså förstå vilken status han skulle få i staden Lissabon, i den klubben, om han väljer att göra det. Han skulle bli odödlig.
Ja.
Att han väljer att göra det i den här moderna fotbollsvärlden. Men det sagt, jag tror väl också som dig att han kommer att lämna.
Ja, men alltså det finns en prislapp runt 60 miljoner euro, och jag menar, han är för de pengarna ett kap för så många klubbar. Mm. Jag menar, det är en PR-vinst. Jag menar, bara titta på hans siffror, du vet, du köper en spelare som har gjort de här siffrorna. Han har varit hypad under liksom mer än den här säsongen. Det är inte jättemycket pengar. Alltså det är mycket pengar, men det är inte Florian Wirtz pengar liksom.
Vi ska dock komma ihåg här, om man tittar på vad faktiska rykten ut. Mm. Arsenal givetvis. Ja. Jättemycket snack. Men det finns också snack om Benjamin Šeško där. Mm. Och det är lite oklart vilken av de här två anfallarna man prioriterar. Jag vet inte om jag hade prioriterat. Jag hade prioriterat Gyökeres i det här läget. Det känns som en mer färdig produkt än vad Šeško är. Även om jag håller Šeško som liksom råmaterial väldigt högt. Mm. Och jag tycker att han är liksom en väldigt lovande fotbollsspelare. Men om du har det valet i det här läget, så skulle jag säga Gyökeres. Men det är inte säkert att Arsenal resonerar så. Säg att det inte blir Arsenal då, att de går för Šeško och väljer honom som prio istället. Vad har du kvar då? United, vill han dit? Nej, den dörren verkar vara helt körd. Mm. Chelsea. Där finns det ganska många andra alternativ som de tittar på före Gyökeres också. Det är inte otänkbart att vi hamnar i en situation där han ändå stannar i Sporting. Det jag försöker säga, att det inte finns tillräckligt spännande anbud för honom för att han ska lämna. Säg, stanna ett år. Vänta in att Lewandowski helt tackar för sig borta i Barcelona. Mm. Kör, sikta på det. Jag slänger bara upp det, att det inte är helt främmande i mitt huvud att han blir kvar ett år till.
Mm. Slänger ut den här då? Liverpool.
Ja, men borde det inte ha börjat ryktas då?
Nej, inte säker. Jag vet inte. Jag tycker inte riktigt att det är, jag tror inte att det är profilen att titta på. Han är lite för gammal. Men om det är nu så att det ligger någonting i det som har kommit från Bayern München, att de är intresserade av Cody Gakpo på allvar. Mm. Att han själv skulle vara intresserad och dra, plus att Darwin Nunez har nästan räknat med drar. Det finns så pass mycket intresse från både Atletico Madrid och Napoli. Och
jag tror snarare Liverpool kastar pengarna på Ekitike då.
Det tror jag också. Det tror jag också är det mest troliga. Men jag vet inte. Jag har någon slags vibe i luften om att det skulle kunna bli av. Sen, jag tror egentligen att Chelsea är det som ligger närmast till hands för Viktor Gyökeres.
Tror du det?
Mm. Man löste Champions League nu. Man behöver en striker. De har krånglat sig ur det här värsta PSR problemet. Han kostar ändå inte så mycket.
Jag tänker vad han själv vill. Och vi ska komma ihåg, nu vet inte jag vad Viktor Gyökeres höll på när han var liten, men det finns tre klubbar i svensk kontext som har ganska mycket högre status än vad de andra har i världen om man tittar på internationell toppfotboll. Och det är Arsenal, Manchester United och Liverpool. Mm. Om man tittar ur svensk publikperspektiv.
Oh, ja.
De tre borde locka ganska mycket mer än att gå till Chelsea, för det han vill göra är väl att spela för en klubb där han är i rampljuset. Jag säger inte att han inte skulle vara i Chelsea, men jag tror inte att det är hans första val.
Nej men jag
tror jag är övertygad om att Arsenal är hans första val.
Det tror jag också. Jag tror att han själv vill till...
Ja, eller om Liverpool kommer in i bilden och skulle vara intresserade, ja absolut, då är de utan tvekan också med där uppe och tampas om vad första valet är. Det, mm. Nu sitter man och gissar på hur Viktor Gyökeres resonerar, och det är alltid farligt, men det är det vi gör i den här podden också.
Ja, men precis. Det är namnet som nämns i samband då med att det är liksom... ska vi säga det? Förlorarpriset. B-finalen i den här dragkampen. Liam Delap. Den som inte får Gyökeres får Liam Delap.
Då tror jag mer på att Chelsea värvar Liam Delap.
Ja, men där är det väl Manchester United som drar hårdast just nu.
Ja, det har det ju varit sen urminnes tider, eller på att säga, vad vill jag ta i, men jag har varit där förut i den här studion, skeptisk till om Liam Delap är profilen som jag tycker United ska gå för.
Eller för den delen. Det beror ju på vad han skulle kosta. Det beror ju på vilken typ. Alltså, de kan inte göra en Rasmus Höjlund investering på Liam Delap här och nu.
Varför skulle det vara billigare än så? Varför ska Ipswich släppa honom billigare än så?
För att han själv verkligen vill. För att han själv vill inte vara kvar i Ipswich. Och jag tror dessutom att han möjligtvis har en relegation clause som gör att...
Det kan ju hjälpa i sånt fall.
Som gör att de inte kan sätta vilket pris som
jag helst. Jag såg ju här nu att man ska väl ha aktiverat Kunjas klausul United på 62,5 miljoner pund.
Ja.
Är det inte en lite...
Precis, väl, det finns saftig... ett 30 miljoner pund klausul på Delap.
Ja, det finns 30 miljoner, ja, då är det ju mycket mer alltså reasonable. Sen så tycker inte jag riktigt att det är forwardprofil. Jag tycker inte han är riktigt så pass färdig att nu, absolut, det är uppenbart att United behöver handla från andra hyllor nu. Det är Kunja, det är Delap, det är Mbeumo som ryktas jättemycket. Det är spelare på undre halvan av Premier League-tabellen.
Mbeumo vore ju en kanonvärvning, tycker jag. Alltså jag tycker att Mbeumo har ju visat mer än Liam Delap den här. Alltså det är klart,
Mbeumo är en mycket mycket bättre värvning för United än vad Delap skulle vara.
Liam Delap är homegrown, han är ung, han är från nordväst.
Ja, det är för sig, det finns ju sådana parametrar också.
Och sådär, men Mbeumo är ju en kvalitetsspelare som har visat mycket mer.
Jag tycker att där de behöver, alltså det är inte bara att bara ösa in massa offensiv kraft. Jag ska komma ihåg att de får tillbaka massa spelare som de väl i och för sig vill bli av med också. Är det helt otänkbart att Jadon Sancho får en chans under Ruben Amorim? Det är inte det.
Det är inte omöjligt.
Nej. De har, ja, nu ska vi försöka, Garnacho har de ju rullat in i kära och fjädrar och ska skicka bort.
Just det, vart ska han, där såg jag Arsenal dyka upp som en potentiell destination för Garnacho. Det är inte helt fel. Eller? Är jag galen?
Så här. Jag ser verkligen logiken i att Arsenal är intresserad av Garnacho. Men de måste sluta bara hitta något så här liksom opportunity och något fynd för att lösa sina offensiva bekymmer. Garnacho är inte den som har dykt upp högst upp på er önskelista. Nej.
Nej, det var det som pratades mest om.
Det är Arteta som ser det chans att ta en bra deal istället för att faktiskt lägga pengar på att värva typ.
Inte Arteta, tror jag.
Nej, men Arteta är ju inblandad.
Ja.
Alltså Berti då.
Ja.
Men jag... Alltså de måste gå för något bättre. Varför ska de, när de har titelambitioner, gå in och värva en spelare som är persona non grata i ett lag som slutade 15:e plats förra säsongen? Rent krasst.
Nej, absolut.
Chelsea kan jag förstå mer om de går för dem utifrån deras ambitioner och struktur på truppen och hur de väljer att lägga upp sitt lag.
Men det är ju bara att titta vad som händer när du värvar en spelare från Manchester United. Det blir succé. det blir succé. Alla som lämnar United höjer sig ju 10 snäpp när de väl har klivit ut från Carrington och
det ligger andas, något i där. Det är väl
frisk
det som,
luft igen.
Det är väl det som talar för då att Garnacho under Arteta i Arsenal skulle kunna bli en succé. Men
alltså Anthony, jag trodde inte Anthony kunde, alltså hade en
det var ju den mest uppenbara succén man har varit med om, att han skulle börja skina i Betis. Det var ju så otroligt skrivet i stjärnorna att han skulle göra det. Och att McTominay skulle bli MVP i Serie A, så vill alla komma framför sig, för att han har använts fel sedan han liksom klev upp i A-laget. Det var väldigt fint att se bilderna på McTominay för övrigt.
Ja, alltså vilken jävla story, vilken spelare.
Jag tänkte på det när du sa att Chesney hade gått i pension, att det är inte det bästa för McTominay egentligen, bara gå i pension nu. Ja, men alltså, vem vill vara kvar i den Napoli som kommer att vara kvar efter att Conte nu drar?
Ja, precis.
Vi måste ta den biten. Ja, det som absolut pågår i den klubben. Att Conte och De Laurentiis, ja, det var ju uppenbart att det skulle bara braka ihop förr eller senare.
Gud, ja.
Nu gör det efter Scudetton, kanske typ innan. Han drar. Juventus vill ha Conte.
Mm.
Och de har ju haft framgång med honom förr.
Ja, ja, han var ju där och vann allting.
Och vem ska Napoli ersätta Conte med då?
Ja, men Allegri förstås.
Det är så dumt.
Det blir så tråkigt och det verkar så tråkigt att spela under Allegri. Alltså det verkar vara det tråkigaste fotbollslivet man kan ha, det är att spela under Allegri.
Förstå det nu. Då är det bättre. Scott, du har haft ett fantastiskt år i Neapel. Du är älskad. Checka ut innan du får uppleva det här. Vill du verkligen vara här när du kommer få spela defensiv mittfältare igen och ni ska rulla boll runt så långt bort från centrallinjer som möjligt liksom?
Nej, det är tråkig fotboll. Det verkar vara tråkig stämning. Han verkar vara en tråkig typ också.
Sen när ligger också så här, att Juventus spelade den fotboll de gjorde där, det var ju en kombination av Allegri och Juventus DNA. Och när Juventus skulle försöka spela rolig fotboll och slutade med att man gav upp på Thiago Motta och kastade honom lite för tidigt, tycker jag. Så att det kan ju mycket väl vara så att vi ska komma ihåg att en tränare faktiskt vunnit saker. Han vinner saker.
Men
i Italien.
Han kanske får para ihop med Kevin De Bruyne, McTominay. För Kevin De Bruyne sägs ju vara på gång till Napoli. De Laurentiis gick ut och sa han har köpt hus här, så det blir nog av. Fast ingenting är ju påskrivet än. Vilken annan klubbdirektör går ut och säger nej, men den här spelaren har köpt hus här före förhandlingen är färdig.
Alltså fatta att Conte och han ändå liksom höll ihop i ett år ändå.
Ja, det är
helt bisarrt. Sen sa vi Conte, jag gillar De Laurentiis, han har lämnat till vrede som att ska byta klubb igen. Ja.
Nej, men det är också spännande, Kevin De Bruyne förstås. Jag har lite mer. Cherki sägs ju eventuellt vara på Cities. Manchester Citys radar nu då. Det är ju lite samma profil då som Florian Wirtz. Ryktas ju mycket om Cherki till Liverpool innan också. Det är lite som det som har scoutats en kreativ spelare, och det behöver ju City nu.
Alltså Pep skulle ju kunna göra underverk med Cherki.
Ja, så är det.
Jag tycker det är jättebra värvning för dem. Alltså det är inte heller lika dyr som Florian Wirtz, så det är det som väl kanske.
Nej, inte alls i närheten.
Och vissa skulle argumentera för att det är mer välinvesterade pengar att betala det som krävs för Cherki i det här läget än att betala det som krävs för Wirtz. Jag håller väl inte helt riktigt med, för jag tycker Wirtz har mycket bredare repertoar på något vis.
De är lika gamla, de spelar på samma position.
Ja, Cherki är dock en helt gudabenådad teknik och hela den biten som gör att han kommer ju vara värd entrépengen så att säga.
Det som har funnits där är väl kanske lite disciplinära problem, att han har varit i bråk med vissa runt.
Men det är ju inte hans fel, det är alla människor runt omkring honom som håller på för det mesta väl.
Jo, absolut. Men det där är ju någonting som gör att Lyon har ju velat bli av med honom, för att
han har ju också en fullskalig galning till president i Lyon, så att det är ju det som också kanske inte varit så lätt att förhandla med. När han försöker liksom kohandla bort honom över WhatsApp.
Ja.
Alltså, det text står där då. Som ju för övrigt också då är intresserad av att kanske ge Cristiano Ronaldo liksom ägarandel i Botafogo för att ta dit honom. Botafogo som ju också är i det konsortiumet. Nej, Cherki till City är väl jättebra om de kan lösa Reinder, som det också pratas om, som jag tycker är en kanonspelare. Då har de gjort ett... Alltså,
det kommer bli
Rodri,
bra.
Reinders, Cherki. Då har du något att bygga på, Pep.
Ja, verkligen. Håland och Marmors där framför, och så blir det säkert bra till
Nya
slut.
City.
Nya City, ja.
Mm.
Vi konstaterar att Matheus Cunha också fortsatt är då på Manchester Uniteds radar.
Ja, vi pratade ju precis här om...
Honom nämnde vi faktiskt det. Angelo Stiller pratade så mycket om för en vecka sedan eller så. Sen har du inte hört så mycket. Det pratades om Real Madrid, det pratades om Liverpool.
Det pratades om Real Madrid ganska rejält nu.
Ja, det är mer Real Madrid nu.
Ja, men de satt ju på sin kuppparad där. Mm. De satt i små bilar i Stuttgart, märkte jag. Noterade jag på den videon jag såg. Och då var det vår Premier League-pods vän Dennis Undav faktiskt som satt där också. Och så hade de ju ropat någonting där från fansen. Och Undav hade sagt, Stiller, han ska ju till Real Madrid, alla Madrid, typ så. Och så var det ju rykten. Och sen så kom Marca efter det och började rapportera. Jag tror att det är väldigt logiskt, för de kommer värva en mittfältare. Och jag tror Angelo Stiller är precis den profilen som Xabi Alonso vill ha. Sen har han star powern som Real Madrid vill ha. Kanske inte, men han kan ju växa till att bli någonting.
Absolut.
Jag tycker det är en jättespännande värvning om de faktiskt skulle lösa Stiller.
Mm. Vi tar och kastar in lite frågor, tycker jag. Mm. Jag fick ett mejl här från Johanna Ekblom. Egentligen inte Premier League-podden, men jag tyckte den var rolig. Vi hann inte mer än igår, så att jag slänger in den här. I och med Martinez utvisning så börjar jag fundera på vilken utespelare i valfritt lag som skulle vara den bästa substitutmålvakten. Vi har ju sett ett par... dyka in där bland mellan stolparna. Kyle Walker bland annat gjorde ju ett par två plus insatser ändå som målvakt. Jag tänker Van Dijk, lång och bra på att täcka. Vad tror ni skulle vara den bästa målvakten bland utespelare?
För långt ner och rädda skott, alltså Van Dijk. Jag känns inte riktigt.
Nej, det är bara skjuta lågt.
Alltså, jag tänker direkt på Sergio Ramos.
Ja. Det måste ju vara en ganska atletisk spelare till att börja med. Alltså, det får ju vara en spelare som man känner är rörlig och explosiv.
Van de Ven visade väl på ett ganska bra vis hur duktig han skulle kunna vara. Nu redan med foten där, men...
Ja, verkligen.
Vad finns det mer då?
Jag tror att som målvakt du måste ha lite mer... Alltså, plocka hörner, det skulle ju Van Dijk lösa. För att han kan ju, han är nästan 2 meter lång och kan hoppa väldigt högt. Så att, och jag tror att han inte skulle rädas en luftduell om han fick använda
händerna.
Dan Byrne, 2 meter lång.
Det första jag tänkte på var egentligen Eduardo Camavinga, bara för att det enda positionen han inte har fått vikariera på.
James Milner.
Han hade löst det. Han hade kört keps.
James Milner hade haft keps och kortärmat.
Keps och kortärmat hade han haft. Det är helt uppenbart. Ska vi svara James Milner?
Ja, vi säger James Milner. Han är svaret på alla våra frågor.
Han har också gjort det utan att gnälla. Han har bara ställt sig där, lagt på sig kepsen.
Viktor undrar, var hamnar Jack Grealish?
Aston Villa. Vi måste till Aston Villa. Kom igen nu, Villa, för fan, få ihop det. Newcastle.
Jag menar, tänk om... Nej, för tråkigt. Han måste till Aston Villa. Alltså, jag fattar.
Får de pengar för Grealish? Eller måste de låna bort honom?
Jag tror att ett lån som det är här nu, jag tror inte City är stort. Sen problemet är ju att Aston Villa nu för tiden är liksom en konkurrent till på ett större sätt till Manchester City. Villa ska visserligen inte spela Champions League, men fan, man vill ju se hemvändarna. Man vill ju se Jack Grealish få några säsonger i den här skedet av karriären i Aston Villa. Tänk en nytändning. Tänk Jack Grealish tillbaks liksom som kungen av det där laget som han ju verkligen
var. Jag håller med dig om att det skulle vara kanonlösning. Men tänk dig också Jack Grealish upptäcka kulturen och maten på den lilla stöveln i Italien.
Ja, absolut. Jack Grealish i Inter.
Nej, finns inte. Alltså, Inter köper bara spelare som är gratis.
Ja, men alltså nu i lån.
De lånar in. De ska vara gratis.
Ja, men Milan då? Milan gillar ett lån.
Ja, Milan. Jag säger så här, om det inte fanns att Kevin De Bruyne var på väg dit, skulle jag sagt Napoli. Förstå Grealish där, hänga med skott.
Ja, men du vet, det hade blivit för många trivselkilon och för dåligt flås på för kort tid i Napoli, tror jag. Han behöver ha lite disciplin i sitt liv.
Jag säger inte att det här skulle vara lyckat. Jag säger vad jag tror skulle kunna vara. Det var kul för Jack Grealish själv. När du nämnde någonting där, så var det tänkt på just det, Inter. Där finns det ju en värvning jag ser framför mig att de verkligen måste lösa. Jag har inte sett jättemycket rykten om det, men det kan vara för att jag inte sett många italienska sajter. Jonathan David på fri transfer till Inter. Den är så uppenbar, ja. När de har haft de problemen de har haft med anfallare bakom Thuram och Lautaro. Den vill jag se Inter lösa i alla fall, det kan jag säga. Och de behöver föryngra rejält, för den truppen har, det är verkligen sista dansen som väntar här i, på lördag.
Mm. Mattias skriver: Morgan Gibbs-White ryktades ihärdigt till City. Det är också en fin värvning för vem som helst som kan lösa Morgan Gibbs-White.
Jag tycker Cherky är mycket roligare än Gibbs-White.
Roligare kanske. Morgan Gibbs-White, också en jävla kvalitetsspelare alltså.
Absolut.
Jag kan se det hända. Nyckelspelare, men en stor försäljning skulle kunna innebära nästa nivå för Nunos lagbygge. Mittfältet helt okej, okay, med en lysande Elliot Anderson som ljuspunkt. Behöver en offensiv ytter tillsammans med Elanga och Callum Hudson-Odoi.
Jack Grealish.
Jack Grealish till Nottingham Forest. Nej, det tror jag inte går. Nej.
Han är en man av folket.
Nej, men alltså, en, alltså om Morgan Gibbs-White lämnar, svårt att säga. De måste nästan titta, ja, vad har vi för en tjusig playmaker ute i Europa som Forest som kan värma. Finns ju ganska många.
Och Ojan Sunset från Athletic, men han kommer inte lämna, varför säger jag sånt för? Det är inte en playmaker på så vis, men nej, jag kommer inte på någon på rak arm, så att det liksom känns, om inte Isco trivs så bra som man gör i Betis. Mm. Men varför ska man argumentera för att de ska till Nottingham då? Det är onödigt.
Ja, precis. Mr. Always Right skriver: Leverkusen får 100 plus miljoner för Wirtz, minst.
Också Erik Ten Hag.
Ja, kommer Erik Ten Hag nu vända sig till United? Han älskar ju att värva in gamla spelare. Kan han lyfta United ur situationen han har satt dem i genom att plocka med sig Onana och Anthony och kanske till och med Rashford? Nej, Rashford vill han inte ha med sig. Då kommer väl inte så jättebra överens.
Jag hade blivit väldigt förvånad om han överhuvudtaget överväger att värva för United.
Lisandro Martinez.
Nej, men alltså, han måste bara bryta med allt som har varit. Han ska ju värva spelare han aldrig hört talas om. Det är vad han ska göra. Ja,
annars så gör han ju om samma misstag han gjorde förra gången. Men det är en rolig tanke ändå.
Men det är en sak att värva från det lag som han har så fina minnen från och liksom byggt någonting med. Varför ska han värva spelare från ett lag han har dåliga minnen från?
För vi satt ju här och vi satt och pratade om Bayer Leverkusen och att han kommer behöva värva in nästan en helt ny startelva om alla de som ryktas ut. Jag menar, Jonathan Tah har ju redan lämnat, Frimpong har lämnat, Wirtz har i stort sett lämnat,
Grimaldo ryktas konstant, Incapio ryktas konstant, Granit Xhaka lovade att han ska hem till Basel någon gång. Nu kommer han inte gå än, men ändå.
Så att han kommer behöva sätta sprätt på de här pengarna som kommer in för Wirtz och de andra.
Ju in, alltså så här, han har ju fått ett drömjobb utifrån var Leverkusen är, vad Xabi Alonso faktiskt byggt upp för grund, vad det finns för, även om de tappar en del spelare så har de ju muskler och status nu som gör att du kan värva ganska bra fotbollsspelare. Så att där tror jag att han har fått ett riktigt bra jobb, skulle jag säga, utifrån vad han hade för CV inför.
Verkligen. Vi tar några fler frågor. Det är ju kort vecka den här veckan, va? Så att studion är vansinnigt uppbokad. Så det är därför vi är lite stressade. Niklas Eriksson undrar: vem skulle passa bäst på topp i United? Rasmus funkar ju inte, Cirkse är en falsk nia, en riktig striker måste ju in. Ge mig lite hopp i denna mörka United-tid. Ja, vi har ju nämnt några stycken. Jag tror Mbeumo,
Mbeumo
egentligen är det bästa alternativet för dem. Alltså, det bästa alternativet, ja, men in med Harry Kane, men det kommer ju inte lösas.
Hur ska de spela då?
Med Mbeumo?
Mm. Ska Mad gå ut och gå från vänster istället?
Ja, för Mbeumo är ju utgår från höger normalt sett.
Kunja på topp.
Alltså, Kunja är ju också en tia nästan mer.
Nej, men i och för sig, det blir ju så här då. Då blir det ju Ahmad som höger wingback. Mm. Det blir Bruno
Kunja bakom
eller Mbeumo och Bruno och sen Kunja på topp.
Ja, då är... ja, nej, jag skulle nog sätta Mbeumo på toppen då.
Mbeumo på topp, Kunja, Bruno bakom, ja. Och sen så får du ju ha Patrick Dog till, ja, till vänster.
Absolut.
Jag skulle fortfarande vilja värva en inne mitt som kan ha någon form av tvåvägskapacitet och kan
springa
lite.
Det tror jag att de behöver också.
Ja, eller någon som kan styra någon form av tempo eller göra något. De måste väl leverera någon back. Om Lindelöf lämnar ju nu också, då måste ju numerären fixas där. Om man inte förlitar sig på Aiden Heaven, som ju ändå fått chansen här under slutet av säsongen. Då har ju Maguire, det är första sommaren som Maguire inte ryktas bort.
Jag kan slänga in den här då. Expertpanelen på Pitcher skriver: ska verkligen United signa Kunja när man har en briljant Maguire man kan sätta upp på topp?
Nej, han behövs i försvaret. Ja. De har backar där, så att det kanske de inte behöver nu när jag tänker efter ändå. Desperat då.
Skranta skriver: Newcastle, vad behöver de värva? Vem ska de värva? De behöver en forward till.
En jag vet inte, någon att alternera Isak med när Isak är skadad.
Precis.
Det är som Callum Wilson lämnar. Yttermässigt, man hade tidigare sagt att de skulle behöva en ytter, men Jacob Murphy har ju gjort det så pass fenomenalt. Finns ingen anledning att byta ut honom. Finns ingen anledning att byta ut Anthony Gordon.
Boniface har det pratats om ju från Bayer Leverkusen också.
Ja, det är ju bra.
Det känns som en Newcastle-värvning.
Behöver de bättre än de mittfält?
Kan inte banka på att Jacob Murphy ska göra en säsong till som den här han gjorde. Nej, han kommer ju vara tillbaks ner i 2 plus träsket.
De har ett jättesparkapital i Harvey Barnes också.
Ja, det har de. Definitivt.
Och de har värvat unga spelare som kanske ska ta nästa klättring på Osola och sånt där, de ska lyfta nästa säsong. Jag tror inte att de behöver stressa så mycket.
Nej, sen tror jag kanske att man behöver, för jag tror att man hade till exempel Jankuba Minte så på tillväxt, ja, till höger där Jacob Murphy har varit. Nu var man tvungen att sälja honom. Likaså Elliot Anderson var ju två spelare som man, som var på väg in i det här laget, som man var tvungen att sälja av PSR-skäl då, för att inte tvingas sälja Alexander.
Snarare ersätta dem då. Alltså så här, hitta spelare som kan alternera med Tonali, Gimaraes och Linton på mitten.
De behöver en till mittfältare, för att det blir ett drop-off när någon annan ska in i där. Alltså när de spelar med de tre så är de ju svårvunna på mitten. Så är det ju.
Men det är också, det är det absolut svåraste kategorin att värva spelare till.
Ska Newcastle liksom in i Angelo Stiller dragkampen?
Varför skulle han gå dit? Han får inte spela där.
Nej, det är sant. Får han spela alltså, Real Madrid?
Det lär han nog få göra, tror jag. Utifrån hur det ser ut just nu. Det lär han nog få göra. Men sen exakt hur det ska formeras och vad Alonso har tänkt, det vet jag inte. Men de värvar nog vill ha en mittfältare för att den ska spela. Det är jag säker på.
Ja, det ska ju spela in till Newcastle hur som helst. Niklas Larsson skriver: blir inte klok på Barcelonas ekonomi. Man sålde framtida intäkter för ett tag sedan för att få likvida medel. När sen de här framtida intäkterna tickar in, ska de skeppas till bolaget som köpte dem? Innebär inte det att man behöver se till att få ännu mer intäkter?
Laporta har koll.
Det finns alltid ett plåster till någonstans man kan klämma på.
Finns alltid en palanka att aktivera.
Ja, även så är det ju. Hörde ni, det var allt vi hann den här onsdagen. Det rasar på. Sillypodden är snart tillbaks igen med fler rykten och färdiga övergångar. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi växlar snart upp här. Då kommer det bli mycket Sillypodden. Så håll i er, watch this space, som vi säger. Och härifrån säger vi tack. Nu ska du iväg på allsvensk träning inför sista gången.
Ja, jag ska kämpa på där. Åka runt i anläggningarna. Det är väl det som är planen för den här dagen.
Fint. Tack alla ni som har lyssnat. Hej då.
No eggs, no hummus.
Let me get clear.